Amen. Så spännande att vara här tillsammans med er och dela Guds ord. Det känns verkligen stort, tycker jag. I två perspektiv. För det första att jag har hört så mycket gott ifrån er. Eller har hört så mycket gott om er. Det är ända tillbaka. Jag är en gammal vän med Fredrik Vinell. Och Fredrik Vinell har varit pastor här för jättelänge sedan. Flera år sedan. Några av er kanske kommer ihåg honom. Han satt djupa spår i mitt liv i alla fall. Vi pluggade tillsammans under en tid och så. Och min fru känner hans fru väldigt väl. Min dotter känner hans dotter väldigt väl och så vidare. Och när de skulle flytta hit till Linköping då, så berättade han. Och liksom vi besökte dem som nyblivna Linköpingsbor. Så berättade han så oerhört mycket gott om den här församlingen. Det var ju liksom lång, lång tid innan vi själv flyttade hit till Linköping. Jag kom till Linköping för 5 år sedan. Ändå pastor i Sionförsamlingen. Den församling som möts i Kupolen. En så kallad pingstförsamling. Och där har jag hållit till nu senaste 5 åren. Det andra som gör det väldigt speciellt att komma hit och dela Guds ord med er, det är ju att jag fick frågan om att inte bara liksom predika, utan kicka igång en hel liksom predikoserie på temat om Andra Korinthierbrevet. Och det är inte var dag, kan man säga, som man som pastor man får liksom in och grotta en annans församlingsliv så till milda grad liksom att man lägger upp deras predikoserie. Så liksom, om det går på tok nu liksom veckor framöver, så liksom, då kan du bara skylla på mig liksom, med Mark och sånt. Så att jag har haft Andra Korinthierbrevet som en sån där ständig följeslagare sen jag började med forskarstudier omkring Andra Korinthierbrevet för 18 år sedan, tror jag. Men församlingslivet tog över och det där resulterade i en kommentar som kom ut nu för ett år sedan, ungefär ett halvår sedan. Så det kändes också då jätteroligt att få introducera den, eller starta igång den här predikoserien. Och när man kommer till Andra Korinthierbrevet, så är det nog ganska viktigt att ställa om tanken lite grann omkring Paulus. Det är Paulus som har skrivit det här brevet. Och vi har, tror jag, ganska lätt idag för att associera Paulus med liksom den stora, häftiga, duktiga aposteln. Han har skrivit det mesta av Nya Testamentet. Liksom. Eller i alla fall en tredjedel av det. Men det finns ju liksom ingen författare som ligger bakom så pass många bibelböcker som Paulus gör. Han blir med det liksom en kyrkans lärare utan dess like. Men vad vi snabbt missar då, det är ju att vid tiden för Andra Korinthierbrevet så är ju inte han på något sätt en kyrkans ledare satt på pedestal, liksom en jättetung auktoritet som bara han vinkar med fingret så blir det som man säger, utan man väldigt ifrågasatt. Han hade oerhörda problem med att hantera sin situation och de församlingen som han kämpade för. Vi förstår det till exempel i Galaterbrevet. Liksom när han hade kommit dit och predikat. Och efter honom, liksom, han hade knappt lämna för grupper från Jerusalem då, som kom för att rätta till det här liksom konstiga Paulus evangeliet. Att man måste vara jude för att bli, att man inte behövde vara jude för att bli kristen, utan man skulle se till att de började äta korrekt, alltså inte sån här fikan som ni har, utan riktigt ordentligt liksom korsermat. Men och det hela gjorde att Paulus var motarbetat och ifrågasatt. Korinth hade kommit till. Han hade etablerat församlingen, hade När han kom dit så fanns ingen församling där, utan började att sprida evangeliet. Jag läste i första brevet till Korint om en församling i djup splittring. En församling som hade delat in sig i olika grupper. Några hörde till Paulus, andra till Kefas, andra till Apollos. Någon sa liksom, vi är Jesusgruppen, vi har inte sådana ledare, vi har Jesus. Och säger man amen till. Men en församling som var i splittring, och sen som man vidare så ser man att det var ganska mycket bekymmer i församlingen. Det handlade inte bara om att de var delade i olika grupper, man hade sexuell omoral. Så till den milda grad att Paulus säger, så här är det inte ens i samhället runt omkring er. Och ändå tolererar ni det. Man drog varandra inför rätta. Man kunde inte fira nattvard. Alltså, några söp sig fulla. Medan andra inte fick någonting alls. Kanske vet det, nattvarden drog sig samman med liksom en stor kärleksmåltid. Och liksom i det så uttryckte man Kristi kropp så till en milda grad snevridet, att till och med nattvarden, Herrens heliga måltid, bara signalerade hur församling var, splittring var, allt utom den kärleksfulla gemenskap skulle varit. Så Paulus har skrivit ett ganska tufft brev till församling, första Korintherbrevet. Han är rak, han är liksom, han beskriver att så här ska det vara. Och säkert gav det en hel del verkan, men sen händer någonting mellan första och andra brevet. Kanske lite grann beroende på att det var ett tufft brev han skrev. Det verkar som att några kringresande predikanter, vet sådana som inte hör hemma i en församling utan kommer som gäst i en annan församling och liksom försöker briljera som predikanter. Inga, får inte göra associationer för mycket. Men så kringresande predikanter kom och slog sig ner i Korint. De verkade fånga församlingens själ. De liksom tog plats där. De landade där. Och nog verkar som att de började att såg församlingen som sin möjlighet att liksom bygga en egen plattform för sitt liv. Visst, de verkade hängivna Jesus, som kunde skrifterna, de predikade härligt. De var säkert karismatiska och härliga att lyssna till. Men det var en ton i deras ledarskap som var bekymmersamt. Nämligen att det verkar som att deras egen bekvämlighet, deras eget liv, deras egen ekonomi, deras egen makt, deras egen status också var någonting som var så viktigt i deras liv. Paulus hade ju liksom predikat annorlunda. Han stod för någonting annat. Och för att få den här liksom plattformen och makten i församlingen så verkar de ha liksom dragit igång att liksom baktala Paulus. Snacka skit om honom. Och tänkte liksom att på så sätt få utrymme för dem själv. Och det är liksom i det här läget som Paulus då fattar pennan för att skriva till församlingen. Jag tror inte att det handlar egentligen om att Paulus är baktalad. För det verkar ha varit rätt så van vid. Utan bekymret verkar varit just att det här nya ledarskapet liksom hade tagit församlingen så i sitt grepp. Och det är klart att ett nytt ledarskap kan ju vara en oerhörd välsignelse för en församling. Men i det här fallet, när kärleken till makten, till den egna positionen, till pengarna, till den egna spegelbilden börjar ta överhanden, så såg Paulus vilken katastrofal framtid församlingen skulle möta. Och vad han kan inte låta bli, han måste skriva. Han måste skriva till församlingen. Och ta tag i det som är så jobbigt, nämligen det här som håller på att bli en snedvridning som kommer krascha församlingen. Och då tar han och skriver då ett brev som är ganska tufft. Ett brev som är ganska, alltså han går ganska våldsamt fram mot slutet av brevet mot de här nya ledarna. Och han skriver ganska mycket om sig själv, om sin egen person och vem han är. Och man måste nog förstå det perspektivet att så Paulus gillade inte att skriva om sig själv. Att liksom lyfta upp sig, boosta sin egen, liksom, sitt eget varumärke. Aldrig i livet att han skulle göra något sånt. Men här var han tvungen. Det hängde på församlingens framtid. Därför att vad de nya ledarna hade gjort var just att beskriva Paulus som kraschad, misslyckad. Ingen att räkna med. Titta på honom. Kolla hans problem. Han är förföljd var han vänder sig. Han har problem med sina egna liksom. Hur många följer Paulus? Hallå? Ingen. Och kom han in liksom en ny stad med judar. Ja, men då blir han förföljd därifrån. Han är romersk medborgare, men han har inget där heller att hämta. Och vad är hans ministry? Det är inte speciellt mycket framgång. Så genom att hålla på så med Paulus så såg man undan benen för honom att kunna liksom möta församlingen och ställa saker till rätta. För man slutat lyssna på honom. Och därför måste han börja skriva om sig själv och beskriva sitt eget liv. Och det är där vi möter honom i andra Korinthierbrevet. Där han skriver för att försöka liksom få församlingen att förstå vad det är att vara kristen. Vad efterföljelsen är och vad det innebär att faktiskt lämna sitt liv i Guds hand. Och med det här så börjar han utmana församlingen och också dig och mig till ett hängivet liv. Där våra liv inte liksom ska bygga på vilken status, vilket renommé, vilket varumärke som vi är. Utan när målet är att våra liv ska lysa Jesus, där allt liksom ska handla om det här. Hur kan jag förhärliga Kristus? Och det är där vi kommer liksom in. Jag ska läsa nu från andra Korinthierbrevets andra kapitel och 14 vers. För när vi kommer hit, och det är här som är så bra att liksom få lägga upp en predikoserie. Då får man liksom säga att ja, men den här verserna vill jag ha. Ja, men de här där ska jag läsa, det är faktiskt lite grann av hans huvudbudskap där han kickar igång hela liksom temat för brevet. Han har innan de här verserna beskrivit då hur rätt ut en del missförstånd och liksom beskrivit liksom vägen fram till nu. Och så nu så skriver han så här. Andra Korinthierbrevet andra kapitel och 14 vers. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsstoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Så med de orden så som man satt fingret liksom mitt i prick på vad det handlar om. Vi är inte som de andra som förfalskar Guds ord för egen vinning. Och med det så insinuerar han. Jag sätter liksom, börjar sätta fokuset på det nya ledarskapet. Som verkar mer intresserad av vad de kunde få ut av sin tjänst inför Kristus. Än vad de hade ge som offer till Kristus. Och med det jag ska säga att det finns ju, Paulus skulle ju direkt hålla med om att leva med Kristus är en välsignelse. Det finns så mycket gott som Herren liksom har att låta flöda över våra liv. Men inte därför. vi predikar för att få egen vinning. Det är inte därför som vi hänger oss för att, liksom att få ännu mer tillbaka. Det är för att fångad av Kristus. När vi verkligen förstår vem Jesus är, vad Jesus har gjort för oss, så borde responsen bli att vi ger allt mer än allt till Gud. Men vi tackar Gud som sänder för med oss i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsstoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland den som blir frälsta och bland den som går förlorade. Och så med de här orden så tar med dem läsarna in i en bild som kickar igång direkt i deras inre när de hör att Gud tar oss med oss i sitt segertåg. Bilden ifrån den romerske segerherrens triumftåg in i Rom. Någonting som alla mer eller mindre känner till väl. Den romerska krigsmakten var det som höll ihop hela det romerska imperiet. Varenda uppror slogs ner. Med makt och med våld så höll man Rom, det romerska riket i sitt grepp. Man kuvade alla stora makter eller riken som hade runt omkring. Germanska stammar fick ge sig. I östern kom man tillbaka med segern i behåll. Och då firar man det med stort segertåg rakt genom stan. Man hade triumfbågen, där gick man igenom. Man gick rakt fram liksom med hela den segrande hären. Och så hade man de förlorade soldaterna och den krigsären som hade underkuvats av den romerska makten hade man med i tåget. Och så där kom då segerherren med sin vagn och förspänn med vackra hästar. Man strödde ut rosblad på vägen och lät slavar gå med rökelsekar vid sidan om. Och man hyllade segerherren närmast som en gud. Alltså aldrig i den romerska världen så kom människa och Gud så nära varandra som de här segertågen. Så hyllade man segerherren och avslutades ofta med ett offer. Man offrade delar av den fångatagna hären med människooffer till segerherren och till krigsguden stora hära. Och så beskriver Paulus att jag tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och tar med bilden och visar att det är Kristus som har segrat. Och nu för Gud oss med i detta segertåg. Men vart placerar Paulus sig själv? Vart placerar Paulus församlingen? Och faktiskt är det ju inte att Paulus hoppar upp i triumfatorns vagn och står där tillsammans med segraren, får segerhyllningar och får känna liksom vindpustarna ifrån de härnina folkmassorna som bara hyllar och hyllar, och han känner sig så stor och mäktig. Han beskriver sig själv som en av de här liksom besegrade. Eller om det kanske är som en av de här slavarna. Han är definitivt inte segraren. Utan beskriver liksom att i det stora slaget som har skett, när Kristus har segrat, så är jag förlorad. Det är liksom det Kristus som har segrat. Och bilden av Kristus som har segrat är ju det som han, hela hans liv, allting kretsar om. Att segraren från Golgata, Jesus Kristus, ska hyllas. Och det här skärs ju som rakt in i debatten om vem Paulus är. Paulus, han är inte tillräckligt framgångsrik för att vara en apostel. Men är han en riktig apostel? Nej, sa man i Korint. Han är en fake apostel. Han har en fake apostel som har blåst upp sig själv lite väl mycket. Han är ingen stor och mäktig andlig ledare. Nej, vi vill ha stora, häftiga ledare. Så beskriver han. Hörrni, har ni inte tänkt på det? Kristus. Det är Kristus som har segrat. Och vad är vi? Vad är vi för några? Sitter vi i den där vagnen och hyllar oss själva? Och ni ropar efter liksom häftiga ledare. Ni ropar efter liksom ett andligt ledarskap som ska briljera, som ska tala på ett häftigt sätt, som vara duktiga karismatiker som binder folkmassan och liksom riktigt fascinerar när de öppnar munnen. Men hörni, glöm det. Vad Gud vill göra i oss är att Kristus ska bli stor. Att vi ska förstå vem Jesus är. Och allt det där liksom vi själva att komma med, vad är det? Det är ingenting. Och det är som hela poängen liksom. Vi är inte skapade för att vi ska bli hyllade, för att vi ska bli stora. Utan Gud har tänkt att Kristus ska få bli stor i oss. Och så beskriver han hur han själv bara liksom är förlorad. Vad har jag? Jag ger mitt liv för Jesus och det är allt jag vill göra. Och jag vill inte ha någonting själv. Och så har han pratat om Paulus, liksom att Paulus, han är så förfull. Kan han vara någon mäktig apostel? Han är en fake apostel. För klart, en riktig apostel skulle ha framgång, eller hur? En riktig apostel skulle inte vara så här stenad och sådär. Han har ju sår på sin kropp liksom. Märken efter hur misslyckad han är. Man säger, hörni, att ge sitt liv till Jesus, det är att förlora sig själv. Och det är liksom som att ekot från Jesu ord hörs. Man säger att den som vill vinna hela världen och förlora sitt eget liv. Och liksom klär av våra ambitioner när vi kämpar efter så mycket i livet. Vi vill det, vi vill ha det. Vi tycker att vi borde få den njutningen liksom tillfredsställd. Vi borde få den positionen vi borde och liksom våra liv skulle liksom få sin näring från så många andra håll än Jesus. Ekot ifrån predikaren ringer här liksom, predikaren som nere den här i Gamla testamentet, som söker efter liksom meningen med livet då. Söker här och där, har massa pengar, har massa sex, har massa status liksom. Men överallt så vittrar meningen sönder och säger att det finns inte i det här som vi söker. Paulus har funnit det. Han har sett att Kristus är mitt allt. Allt jag lever för. Det finns inget annat. Men det här har tydligen varit lite svårt för korintierna. Alltså de hade ju som församling börjat lyssna till de här häftiga pastorerna som kunde trollbinda massorna med sitt tal. De här som visste hur man skulle föra sig. De här som kunde retoriken. De här som skapade på sättet ett varumärke för församlingen, för dem själva. Då hade de som kunde gärna få hålla på liksom. Det är klart att att man kanske såg igenom att de var lite väl penningkära eller liksom tyckte om sin egen makt för mycket, men liksom det var ju bra, för de hade ju så häftig smörjelse. Eller jag vet inte hur de argumenterade runt det som församling när de gav utrymme för dessa som älskade sig själv mer än Gud. Men de här texterna utmanar mig väldigt mycket. Alltså utmanar ifrån, vad är det att följa Jesus? Och vad är det att låta Jesus vara segraren för mig? Alltså, vad är det att vara förlorad i Kristus? Det är utmanande för mig i ett samhälle där liksom mycket av de här drömmarna som man kan drömma om, mycket av dem kan gå i uppfyllelse. I alla fall om man jämför med mycket mer fattiga samhällen. Liksom, vi har det väldigt bra. Om vi bara liksom spelar korten rätt genom livet så kan vi få det riktigt, riktigt bra. Och så kommer Jesus och säger, lämna allt och följ mig. Och utmanar liksom att mitt liv ska vara fokus på Jesus. Det är inte längre, liksom, längre handlar om mig, min person, mitt namn. Min historia, min framtid, mitt någonting. Utan det är Jesus. Det är liksom allting ska stämplas med Jesus i mitt liv. Och inte som någon tråkig framtidsdestination där liksom livet framöver eftersom jag blev kristen bara blev grått och tråkigt, utan där Gud vill visa hela sin härlighet och låta hans liv i mig övergå allt det där andra som vill pocka på. Ibland kanske vi tänkte att det kristna livet och livet tillsammans med Gud var liksom vägen till framgång. Det var liksom, vi skulle bli befriad från sjukdom, från arbetslöshet, från dåliga relationer, från allt det där liksom som skulle kunna inverka negativt på våra liv. Och så ser vi att Gud inte kallar oss bort ifrån världen, utan kallar oss in att vara Kristi sändebud liksom mitt i det här som är sårat. Vi tänkte att vår församling skulle vara så häftig liksom, det som var skulle liksom vara den med det härliga namnet, det som var så framgångsrikt, vad som var så rätt. Och så kallar Gud oss att vara hans barn liksom. Tänkte att vi skulle ha att det skulle gå att älska både världen och Jesus. Älska både pengarna och Jesus. Visst, Jesus sa att det går inte att älska båda, utan den ena eller den andra kommer bli en herre. Det är bara att välja vilken liksom. Men kanske ändå det skulle gå lite grann. Är okej om jag inte får älska pengar, så kan jag älska min makt eller något annat sådär, men och så kommer Paulus och säger liksom att det är inte det här det handlar om. Visst, det finns många som har namnet om sig att vara kristen. Men skrapar man på ytan så ser att det är liksom, det är alla de här mänskliga begären som bara är där under ytan och pockar hela tiden på koncentrationen och uppmärksamheten. Och någonstans reduceras Kristus till att bara liksom bli en tårtbit i vår vardag, i vår verklighet. Lite söndag, lite böner, någonting mer, men inte det som marinerar hela vårt liv. Så varenda cell i vår kropp predika Jesus. När Gud vill fylla oss med sin heliga ande, så att våra liv inte bara blir ett tårtbitsliv där en del får liksom Gud rum och sen har de här andra bitarna där mina andra behov och begär blir uppfyllda. Utan där allting får bli en helhet till Kristi större ära. Och så tar Paulus med oss på en resa i andra Korinthierbrevet. Han får beskriva hur det här hänger ihop. Hur faktiskt vi har allting i Kristus. Fast, även fast vi har det, så ser det rätt så skakigt ut ändå. Därför att vi lever redan nu i Guds rike, men ändå inte. Och så får han förklara för oss vad som har gjort att all hans hängivenhet går åt till, och all hans koncentration, all tid går åt till Jesus. Därför att när han greppade vad Jesus egentligen handlar om, så insåg jag att allt annat som jag trodde var värt någonting är inte värt ett dugg för mig. Därför att Kristus har blivit mitt allt. Och ju mer jag upptäcker vem Jesus är, ju mindre vill jag ha någonting av det andra som jag trodde var så värdefullt förut. Och nu är jag beredd att gå igenom vad som helst. De får stena mig, de får tala illa om mig, de får misshandla mig, de får göra vad de vill med mig. Därför att om jag följer Jesus är det mer än nog. Och så får han hjälpa oss genom liksom det här, när vi ger oss själv till Jesus, så blir inte livet alltid som vi tänkt. Men så att Gud kallar inte dig för att ditt liv ska bli perfekt, eller för att du liksom ska på dödens dag kunna ha någon som talar om dig som det här var liksom det perfekta livet. Nej, Gud kallar dig bara till att få förloras i Kristus. När Kristus vill vara ditt allt. Genom allt. När livet är lidande. När livet är problem. När livet är motgång. När livet är förföljelse. Och när livet är framgång. I allt det så vill liksom Gud vara där med sin heliga ande och marinera ditt liv så till den milda grad att Jesus får lysa genom allt och i allt. Så med bilden av segertåget. När Kristus har vunnit seger över makterna och drar in i den heliga staden. Och folket runt omkring jublar över Kristus som har vunnit seger. Så blir min fråga till dig. Är du beredd att vara förloraren? Den som har tappat ditt eget liv men har vunnit Kristus. Därför att Kristus har gett dig livet. Är du beredd att ge dig till Gud åter och åter igen, där varje dag får vara en dag där Gud ska ha äran och inte du? Gud kallar dig till ett fantastiskt uppdrag. Att allt du gör kan få ära honom. Och plötsligt ska vi se att allt det där andra som vi sökte efter, allt det där som vi trodde var så härligt, som skulle uppfylla våra liv, det var ingenting värt. Därför att när vi förlorade oss i Kristus så fick vi allt. Allt med honom. Det är det livet Gud kallar det till. Och nu vill jag be tillsammans med dig. Herre, jag tackar dig för din nåd och din barmhärtighet, din godhet och kärlek och allt det där som du låter liksom skölja över oss när vi kommer till dig, Herre. Men samtidigt så utmanar du oss, Herre, att kasta ner liksom oss själva inför dig, böja våra knän inför dig och bekänna dig som Herre i våra liv. Och jag ber dig, Gud, Jag ber dig Gud att alla liksom våra egna livsprojekt ska få underställas dig, Herre. Och jag ber dig här också att du ska hjälpa oss var och en och stoppa upp i våra liv när alla de här andra sakerna börjar ta vårt hjärtas fokus. Och hjälp oss Herre. Så att vi aldrig släpper in någon annan segrare i våra liv än du. Herre, för genom allt vill vi ha dig som vår Herre. Amen.